Semestertider kommer tidigt i PK-podden. Hannes är precis hemkommen från en studieresa i ett av Europas krisländer. Men Karl, han åker till bakkanten av Europas östfront imorgon för att bevaka vad som händer där. Men PK-podden tar aldrig semester. Så vi hälsar dig varmt välkommen till vårt 38:e avsnitt. Jag som pratar nu heter Gabriel. Och de andra två heter, som jag precis har sagt, Hannes.
Hej.
Och Karl.
God dag.
Vi går rakt in på en liten nyhetssammanfattning. Och vi börjar i det land som vi egentligen aldrig brukar prata om. Men vi gör det, vi är ett undantag. Andra sidan Atlanten finns världens före detta stormakt, USA.
Kom det någon typ av normativt statement här också?
Ja.
Nej, det kanske är någon typ
det
av forskning.
Det tror jag går väl att bevisa. Vänta,
sa du världens förra stormakt?
Ja.
Nej, men det anses ändå att det är en stormakt och inte längre en supermakt.
Mm.
Supermakt är väl...
Finns det någon supermakt kvar då?
Nej, eller, det är det det inte gör.
Jaha.
Eller hur är det man sa nu? Att Kina och Ryssland var två stormakter. Sen blev USA en supermakt. Och nu är USA stormakt och Kina är rising star.
I enlighet med Alexander Dugins planer så är vi på väg mot en multipolär värld. Som inte präglas av Pax America, där USA agerar världspolis, utan vi har flera olika maktcentrum.
Ja, och vi har i modern tid inte haft det, för det var bara två. Efterkrigstiden var det bara två.
Två vad?
Ja, det var då frågan om det var två supermakter.
Ja, men sen Fukuyama förklarade historien för avslutad 1989/91, så har vi haft en.
Ja, exakt. Men nu är Kina på G, kanske ja, Brasilien.
Helvete. Nej, det är bra såklart.
I denna för detta supermakt så har det varit primärval inför midterms, som det heter. Och det, republikanernas gruppledare tillika, ja, jag vet inte, ja, gruppledare är väl det man får säga. Liksom. Men för då majoriteten i representanthuset, Eric Cantor, han förlorade i detta primärval. Han är rökt.
I vilken delstat?
Han är ju i... i Virginia eller sånt där. Så.
Du tänker inte googla det här?
Nej, vi gissar att det är Virginia. Ganska nära Washington DC, så det är inte så långt att pendla. Trots det har han inte varit där så mycket. Vilket folk säger, alla hans kritiker säger att han har gjort dåligt.
Då
han
har inte bara varit... Var det Virginia, eftersom Virginia ligger precis bredvid Washington DC.
Trots det så har han varit dålig på att connecta med sina väljare. Så att han blev slagen i detta primärval av...
en riktig brat.
En riktig T-partist. Han blev slagen av Tea Party-kandidaten. Som i och för sig, många menar, egentligen inte är så extremt höger i förhållande till resten av republikanska partiet.
Man hatar invandrare.
Är det så...
Nej, det vet jag inte. Men det har varit lite kritik. Det har varit lite väldigt anti-illegal aliens...
Ja, men oavsett så sa han på sitt tacktal typ att nu är det dags att ta det här landet tillbaka till Judeo-Christian values. Judisk kristna värderingar.
Jaha, är det det
betyder? Ja, det är det betyder.
Det vill säga alla värderingar som inte är ateistiska och inga kättare, fast judarna är kättare också i och för sig.
Infidels!
Ja, ut med dem. Vi får se vad som händer. Det är i alla fall lite spännande. Det är lite, ruckar lite maktbalansen i det här dominerande republikanska partiet.
Ja, det dominerande. Men vänta här nu. Jag kommer
jag sa väl det. Tycker du inte att det är dominerande?
Nej, de är väl ganska slagna på stjärten konstant, är de inte det?
Ja, de har ju majoritet i representanthuset.
Ja, men de har inte någon... Ja.
Jag kommer blotta mig.
En tredjedel har de, ja.
Ja. Är det bara val nu till representanthuset?
Nej.
Eller även till senaten? Ja. Eller bara till senaten?
Delar av, en tredjedel av senaten, väl så.
Jaha, men gud, det här kan jag inte. Vilka alltså det är liksom delstaterna går...
Vartannat år så byts en tredjedel ut. Så att det är liksom man sitter på sexåriga...
Ja. Gud, vad man inte kan.
Men där i representanthuset så byts alla ut.
Mm, men potentiellt. Nu också då.
Everyone is up for election.
Men det är, precis, midterms är ju midterms är för bägge husen, eller hur?
Yeah.
Vad sa du?
Yeah.
Jag behöver kolla på mer The Daily Show med Jon Stewart, som är min nya kärlek på tal om USA.
I en annan nyhet så har en symbol, kan man säga, för den här före detta supermakten och deras imperialistiska tendenser, IMF, Internationella valutafonden.
De skriver ju bara rapporter om värdet av omfördelningen nu för tiden.
Ja.
Hatar IMF.
De har i alla fall uttalat sig om Sverige i den årliga artikel 4-konsultationen. De tycker att vi är på väg mot en bostadsbubbla. De är helt enkelt på vår riksbanks sida i denna kamp.
Okej. Och nästa rapport de släpper kommer de skriva att det var länge sedan det var snö på julafton i Sverige. Det är väl inte något svårt att säga att vi är på väg mot en bostadsbubbla.
Men frågan
nu sitter
är...
bägge ni två, det säger ju ofta i PK-podden, ni är ju disputerade nationalekonomer bägge två. Och jag har bara läst 30 poäng. Men det är väl inte en jättesvår förutsägelse att det kommer pysa ut lite på bostadsmarknaden. Därför belånade jag upp min lägenhet lite förresten, för att ta sen. Bara.
Grattis.
Ja, tack. Mm.
Ja, det är svårare förutsägelse som man kan tro, även om, ja, jag vet inte, jag har ingen personlig åsikt, jag kan ingenting om det här. Men det finns massa människor som är mycket smartare än vad jag är, som tycker både det ena och det andra.
Ja.
Man kan i alla fall konstatera att vi är närmare en bostadsbubbla än en IT-bubbla. Den har ju så att säga varit.
Ja, det finns väl de som säger att det är lite grann på väg tillbaka.
Facebook-bubblan.
Exakt.
Bitcoin.
Den har nog spruckit. Men att alla de här liksom e-tjänsterna som inte genererar några vinster, att de är lite grann av en bubbla.
Jag fick en påminnelsebrev från Klarna på tal om svenska IT e-tjänster
som inte gör vinster. De gör väl hur mycket vinst som helst.
Och de som inte gör vinster, då jag skitsamma, de gör så mycket vinster, jag är förbannad. De måste vi bekämpa.
Positiva pojkar presenterar
vi ska prata lite mer om era skelettgarderoben apropå alla valkompasser och sånt som ni skickar in svar till sen. Men vi sparar det lite grann, Carl.
Det är den vanligaste frågan. Hatar du Klarna? Ja, nej, vill
jag
svara.
Ja, men jag ligger ju inte på, vad var det, vi hade en av våra EP-kandidater på 118 betalningsanmärkningar. Jag strävar fortfarande ditåt. 26 spänn på en SL-biljett, 38 spänn i påminnelseavgift. Kändes bra.
Ja. All right.
Jag går i personlig konkurs här borta. Du bryr dig inte.
Nej, jag skiter i det. För att en annan nyhet.
Carl, belåna upp din lägenhet.
En annan nyhet. Det här är ju liksom, ja, det här, ja, man får säga att det här är en nyhet. Det är ett antal forskare som har genom att liksom scanna av Wikipedia och framförallt alla länkar mellan olika sidor och framförallt personer då på Wikipedia, så har man försökt göra en lista på vilka som är världens genom tiderna mest inflytelserika människor. Ja, och jag vill gissa.
Jesus.
Jag har läst, tyvärr.
Jag har inte det.
Ja,
det. Jag säger att det är Jesus.
Nej.
Mohammed.
Nej.
Jag vet.
Du får inte yttra hans. Hans namn.
Okej,
okay, jag säger Almighty Jah.
Nej, men okej. Men okej, det beror på hur man ser Wikipedia.
Nej, det beror inte på hur man ser det. Det finns ett rätt svar.
Ja, men då menar jag så här.
Det finns faktiskt två rätt svar, för de har ju två olika algoritmer.
Ja, just
det. Okej, men om jag ska leta mig fram till det här, så skulle man nog kunna tänka, ja, men
eller så skiter vi det, så säger jag.
Nej,
bara.
Till exempel så här skulle man kunna säga då, alla författare på Wikipedia borde ju ha en länk till, de hade aldrig kunnat göra det här om det inte var för Gutenberg. Och då hade han varit högt upp. Så är det ju inte.
Nej, rent normativt så tycker du att det borde vara Gutenberg.
Nej.
Men det är inte det.
Nej.
Det är, alltså inflytelserik, vi ska definiera inflytelserik här, är den som har mest länkar in eller länkar ut, beroende på vilket man räknar på. I princip.
Okej, länkar in, alltså att man så här, läs mer på Gutenbergs Wikipedia. Mm. Okej. Ge mig en ledtråd. Lyssna en ledtråd.
Svensk.
Ah, Linné.
Ja. Bra!
Tack.
Snabbt, Hannes.
Verkligen.
Är den andra svensk också? Vilken algoritm var det då?
Ja, det är ju den som det är den som inkommande länkar, alltså de som länkar till. Ja, det är många som kommer till.
Det beror på att det finns en jävla massa blommor out there.
Exakt. Men blommor kanske är
eller djur.
Eller djur. Alltså det finns jävligt mycket blommor. Och
finns det en Carl, finns det en Carl Malmqvist sida på Wikipedia, då länkas den fan till Linné.
Carl Malmqvist, Homo sapiens.
Ja, precis. Mest känd för att få en betalningsanmärkning på 28 spänn, varav den ena var en 20-lapp då med bild på Linné.
Carl von Linné.
Nej, är han på 20? Nej, det är han ju fan inte.
Carl von Linné, han fuskar helt enkelt. För att han har namngivit en massa skit. Och den som även på något sätt hanterar utgående länkar eller någonting, jag vet inte. Skitsamma.
Också svensk?
Nej, tysk.
Hitler.
Ja.
Hitler. Vad därför?
Ja.
Okej, vad är det, utkommande länkar?
Nej, men skitsamma. Den andra.
Jaha, han har påverkat flest.
Ja. Han är en relativt viktig person.
Mest inflytelserik. Kan man definiera som enligt den här artikeln.
Eftersom det även såna här typ, de här olika lagarna, vad fan det är liksom. Om man refererar till Hitler, då har man förlorat i en argumentation och så vidare. De nämner ju också Hitler. Det finns jättemånga olika applikationer av Hitler.
Jag
han
var på
är
en bar,
han är en helhetslösning.
Jag var på en bar i Lisboa, där jag varit på resa nu, där det var väldigt mycket tennsoldater och soldatgubbar och gubbar på kända människor, eller gubbar av kända människor. Då var det flest, jag gick runt och räknade och letade, hittade tre Hitler-dockor, två Stalin, en Churchill.
Ja.
En påven också.
Proportionellt.
Då kan man alltså antingen använda den här...
Wayne Rooney också.
Man kan använda den här algoritmen eller så kan man gå till det här museet som du var
på. Det var inte en museum, fast det var nästan så det kändes. Det var en bar.
Det var en bar. Eller så går man till den här baren. Man kan välja helt enkelt metod. Okej, okay. Från... Det här skulle kunna bli så opassande så jag vet inte hur. Men jag bara säger, vi måste prata om Junker också.
Tysk avsnittet. Hur går det för hon tyskan som... Ja, det är han i och för sig. Men han känns jävligt germansk.
Ja.
Hur går det för hon kvinna, den tysk, citattecken tyskan som hamrade ihjäl några barn?
Merkel ror. Nej, men hon... Ivar, inte Ystad.
Ja, skitsamma. Hon jag sitter
säga,
inne.
Jag måste ändå säga att... Eller nu kommer jag kanske avslöja mig själv som dåligt påläst. Men är det inte så att när vi röstade för Lissabonfördraget så ingick det där en skrivning om att det är per definition parlamentet Junker. Som att det är parlamentet som bestämmer vem som ska ha den här posten.
Ja, nu pratar du med någon som inte har läst juridik och definitivt inte har läst en enda stavelse i det här jävla fördraget. Men jag tror att det är så att de glada liksom regeringsbossarna, det var väl därför Reinfeldt och Merkel de här var ute och rodde, att de ska komma med någon typ av förslag. Mm. Och sen så ska väl det, som med allt annat skit, typ godkännas eller inte av parlamentet.
Ja, exakt. Och då är argumentationen, man har en grupp i, man har ju formade partigrupper i parlamentet och den största blev den konservativa gruppen, EPP. Nu har liksom Cameron i England lämnat den och vill motsätta sig, det är ju en domestikpolitisk liksom åtgärd, han vill visa sig lite tuff mot resten av EU. Så då har han bestämt sig för att han ska motsätta sig den här utnämningen av Juncker för att han är en klassisk EU-vurmare som kommer bara förstärka det europeiska samarbetet på bekostnad av medlemsländernas autonomi.
Och framförallt från alla andra.
Ja. Men är det inte, då tycker jag det är sjukt att hålla på och motsätta sig den här demokratiska processen. Alltså, jag tycker att jag blir arg.
Jag fattar inte, varför blir du arg?
Ja, men låt europeiska parlamentet rösta liksom.
Ja, men de ska ju rösta om någon som är föreslagen. Någon måste ju föreslå. Så kan man föreslå en bra människa.
Ja, tycker du att han är dålig?
Nej, jag har ingen uppfattning. Jag kan för lite om Juncker.
Nej.
Men min uppfattning är att alla partigruppers kandidater, typ Guy Verhofstadt och de andra, är EU-centralister. Det har ju, alltså, Bryssel har en tendens att attrahera den typen av människor. Liksom. Mm. Förutom möjligtvis då, liksom, de lite mer obskyra partigrupperna som inte har någon chans att bli valda överhuvudtaget.
Argumentet mot honom är ju att man tycker att i det här parlamentsvalet så var det en sån stark kraft och liksom väljarna i Europa uttryckte en aversion mot liksom centralismen i Europa.
Det har väl aldrig någon brytt sig om där nere.
Nej, men jag menar att ja, det kanske de gjorde. De gick framåt, men det är fortfarande en minoritet av parlamentet.
Ja, det är väl svårt och räkna, visst, jag menar Centerpartiet är ju med Alde som då vars kandidat är Guy Verhofstadt som är en supercentralist och Miljöpartiet sitter ju i den gröna gruppen som länge har letts av den här fransmännen som jag inte riktigt kommer ihåg vad han heter men som var anklagad för lite barnsex och skit back in the day för att han var flummig typ Benedikt Kendro och Pejo som också är värsta supercentralisten. Det beror ju på hur man räknar lite grann, men visst, jag förstår vad du menar.
Ja.
De allra flesta, om man är på så här, om man träffar typ sina liberala partikamrater, om man är på typ någon så här Limec-möte eller någonting, så inser man ju att så här, okej, liberalism är lite olika i olika länder. De är typ så här verkligen top down liberalism, alltså nu ska vi påtvinga hela unionen superliberala regler. Vi bara, we have a system in Sweden called subsidiaritetsprincipen.
Nej, jag kan ha det över hela Europa, men
ja, jo, men du förstår, alltså, men ja, det är ingen jävel som bryr sig om den.
Nej.
Men enligt svensk media så hotas ju Junkis av Reinis.
Ja, jag hoppas att de inte lyckas bestämma sig förrän Reinfeldt har förlorat valet så att det kan bli han eller vad.
Ja, vi får väl se. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att när man bildar regering så går man väl till den största gruppen i den folkvalda församlingen först och låter den försöka. Det kan jag tycka.
Bara för att sossarna är största parti ska talmannen gå till dem först då? Nej.
Man får väl känna av ha örat mot gatan.
Ja, det kan de väl göra. Det spelar ingen roll för att de kommer inte lyckas.
Nej, men då blir det bara en formalitet.
Ja.
Om man vet det, varför ska han då gå till dem?
För att det är den demokratiska processen. Man kan ju tänka sig
störst går först.
Man kan väl tänka sig en situation.
Jag tycker man ska börja. Jag börjar med det minsta. Minsta partiet tycker jag man ska börja med.
Okay.
Inför förra valet går till Vänsterpartiet.
Då går vi till nazistpartiet i Europa.
Har du pratat nu?
Ja, det gör jag.
Okej. Ja, men då blir det, men du kan väl gå till
FI där.
FI får börja.
FI. Ja, de är ju bara en så de är minst även
där. Centerpartiet. Och Fredrik Federley. Be honom.
Ja.
Vi har någon forma.
Det blir Tobbe för
laget. Mm-hmm. Ja. Det blir Tobbe.
Ja. All right. Skit i EU i Sverige när vi har vår.
Jag trodde att vi skulle liksom inte behöva bry oss om EU nu de närmsta 5 åren. Nej, jag tror jag klara med det.
Det var den här jävla baren i Lisboa som fick att komma in på Juncker.
Ja. Vi kanske bara, vadå Lisboa, Hannes?
Ja,
du har ändå varit i
Lisboa.
Ja,
Lissabon.
Varför var det?
Lisbon. Varför jag var där?
Ja, var det för förhandla det nya stödpaketet?
Nej, du har fått följa upp Lissabonfördragets konsekvenser på framförallt
sydeuropeiska länder.
Nej, utan framförallt så var jag där och pratade med delegater på hur Lissabonfördraget har påverkat utvecklingen av Bologna-processen.
Flest sydeuropeiska städer som namedroppas vinner.
Ja, eller Bologna-processen, Karl, är framförallt ett sätt att samordna...
Whatever, varför var du där?
Jag var där för att dricka vin och hångla med min flickvän. Det var underbart. Mm. Ja, det var en fantastisk resa. Mm. Och jag ska ärligt tänka att jag inte en enda gång tänkte på att Lissabon... Lissabonfördraget. Varför det, tänker ni? Obildad du är. Två skäl. Jag skulle kunna säga bara så här då. Ja, men jag hade faktiskt semester även från PK-podden. Då skulle ert motargument vara Hannes, allt är politik. Semester finns inte. Korrekt skulle jag då säga. Rätt svar är... att jag har inte sagt att jag har varit i Lissabon, utan jag har bara sagt att jag har varit i Lisboa. För att de säger ju själva Lisboa, och jag och min flickvän tycker Lisboa låter som en liten söt hund. Det var lite så vi ville se på vår semester, och då blev det som att vi bara sa att vi ska till Lisboa.
Skit, vill liksom. Hångla i en liten söt hund. Det känns som något väldigt så här Eskil Erlandssonskt att säga.
Nej. Det var roligt tolkning av dig, Carl. Du ska till Kroatien.
Ja,
ja, härligt för dig.
EUs nyaste medlemsland.
Ja, vad härligt för dem.
Jag är modern. Oerhört glad.
Ingen
att jag
av traditioner
inte är,
och...
ser ut som en japan och, eller en brasilianare.
Vänta nu, Carl, nu, vänta, nu, jag känner doften av en VM-referens.
Ja. Vi pratade tidigare om att vi eventuellt skulle försöka hålla här till en VM-fri zon.
Exakt. Ja, min åsikt är att den här podden kan få vara världens enda VM-fria zon. Inte en fotbollsreferens alls.
Ja. Ibland blir det inte så allt som man har tänkt sig.
Eftersom jag och flest går först.
Ja, eftersom jag har legat vid den här hunden då hela veckan och klappat på den, så har jag också hunnit legat vid hunden. Vofsingen.
Hade ni en hund också? Där. En lånehund?
Nej, men det var en del hundar som sprang runt. De såg inte ut med jättebra.
Nej.
Så jag klappade inte dem.
Nej.
Jag kysste dem. Men då... så har jag tid att förbereda en sak. Så vi ska göra ett VM-quiz.
Kommer från Västervik?
Västervik. Hur många västervikiska spelare i Vorianska landslaget? Ja, inga. Vi ska göra ett VM-quiz lite senare.
Hur svarade du på frågan själv? Vem ska svara på
det här quizet? Det var inte VM-quizet. Det kommer komma ett VM-quiz sen. Precis som enligt Lissabonfördraget så ska parlamentet rösta om den som ska bli kommissionens ordförande. Mm. Men ta det lite lugnt nu.
Då får jag ju helt enkelt... inleda någon typ av lobbyarbete för att motverka det här VM-quizet. Men om jag för att förhala lite grann, så kan jag ställa lite alla generiska frågor om din semester, Hannes.
Ja.
Ja, vad gjorde ni?
Ja, jag var arg på... Nej, men min flickvän kallade mig snobb. Och jag har aldrig känt mig särskilt snobbig och sådär. Men jag blev skitförbannad.
Nej, det är ett av de sista orden jag skulle använda för att beskriva det.
Men då har du inte kommit in på ett hotell. Då har du inte kommit in på ett hotell.
Nej.
Gått in på ditt hotellrum, sett det finns inget strykjärn. Frågat receptionen, hej, kan jag få låna ett strykjärn? Jag behöver stryka en skjorta. Och de har sagt, nej, det lånar vi inte ut. Men för 6 euro kan vi stryka skjortan åt dig. Då blev jag skitförbannad.
Mm. Låter inte som en snobb, låter som en snålis.
Ja,
som en riktig centerpartist.
Ja,
Småland.
Ni missuppfattar mig. Det låter som, jag låter som en vänsterpartist som vill avskaffa RUT-avdraget. Jag kan väl för fan stryka mina egna skjortor. Eller hur? Ja. Vad är det med det? Så då hängde jag in skjortorna i duschen, satte på högsta volym för att ångan skulle göra dem strykna. Det funkar inte, så istället hade jag t-shirt på mig hela veckan. Ja, vi går vidare. Nej, men jag blev jätteupprörd av att det inte fanns strykbräde och strykjärn på rummet. Jag vet inte varför jag blev så upprörd. I övrigt var det väldigt bra, otroligt goda viner, väldigt god mat och bara allmänt trevligt. Jag lyssnade på jättemånga dokumentärer.
Ja. Om vad?
Ja, det var lite jag ska berätta för dig hur symboliken ibland kan bara glida runt. Vi var på en av kvällarna var vi på kasinot i Lissabon. Där för övrigt 19.30 skulle buffén börja serveras. Jag älskar bufféer, som en del av lyssnarna vet. 19.30 skulle buffén börja serveras. 19.20 står en förbundsordförande, det vill säga jag, och tuggar fradga utanför dörren och bara när börjar buffén, när börjar buffén. Då hade de inte ens börjat plocka fram. 19.35 började de plocka fram. 19.50 öppnar typ buffén, när det stod 19.30 på hemsidan och i menyn och allting. Jättekonstigt. Och så undrar ni varför ni är i kris, Portugal. Fix this. Om ni skriver att buffén öppnar 19.30, då får ni räkna med att det finns bufféälskande människor som är där 19.20 och vill ha bra platser.
Är inte det för att de vill att folk ska spela lite till? Eller kanske har motsatt effekt för att folk blir sura och dra därifrån?
Ja, det var...
Drog du därifrån?
Nej, men du, jag tog medvetet en jordgubbe för mycket som jag sen slängde.
Var det bra buffé?
Nej.
Du vaskade en jordgubbe?
Nej, det var... Ja, jag vaskade en
jordgubbe. Vidrigt.
Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Matsvinn gillade jag inte. Buffén var okej, men det var den sämsta middagen på resan.
Var det svensk gris?
Jag kände jag gick runt
så. Hur kunde
så
här, du då äta den här?
Ja, jag vet inte. Jag gick runt så här efteråt och bara så här, det rycker i mina fingrar, det rycker i mina fingrar.
Jag kände mig lite...
Och min flickvän bara, det är så där du brukar bli när du dricker 19 Red Bull, och man blir helt skakig av liksom energikicken och koffeinet. Jag bara, men jag har inte druckit Red Bull. Antibiotikan. Det var det. Antibiotikan gled ut i mina fingrar för att jag inte åt svensk griseknorr. Nej, men förutom att det på ett personligt plan var en tragedi med strykjärnet och en riktig framgång på ett personligt plan, vi hade supertrevligt. Tre reflektioner. Den första har med knarket att göra. Så här. Jag räknade ett tag. Jag slutade vid ungefär 20 personer som kom fram och sa hashish, marijuana, want drugs. Överallt var det inte. Framförallt till exempel inte på hotellet, men inne i stan. Runt utanför jordbruksdepartementet. Jag tyckte det var så himla, min kompis,
de gröna,
min kompis jobbar ju, jag är en bekant som jobbar på landsbygdsdepartementet här i Sverige, och så hittade jag jordbruksdepartementet i Lisboa. Jättekul att ta en bild. Ta en bild, gå sen därifrån, och sen så typ 30 sekunder efter bara hashish. Oklart om det var någon som jobbade där eller om de någon som bara var på torget. Så 20 gånger. Då var min reflektion så här, och det här, dra inga jäkla växlar av det här om det är någon journalist som lyssnar. Jag blev lite glad. Vi satt och åt glass vid en staty. Kom fram en herre då.
Mitt på dagen typ.
Ja. Eller runt lunchtid. Ja. Vi satt vid en staty och ja,
typ mitt på dagen.
Typ. Ja, när fan äter man lunch i Lisboa, vet inte du någon aning om. Vi åt lunch efter tre varje dag. Typ. Ja, just det.
Oj.
Så kom det fram en kille då och frågade om vi ville köpa. Vi sa nej. Sen så satt ett annat par typ lite bredvid. Så man bara gick förbi. Oj, oj, oj. Reflektionen då var att jag blev ju fruktansvärt stolt och glad på något sätt ändå. För jag menar, ja, men han tyckte ändå att vi såg liksom ut som sådana som skulle kunna
living
on the wild side. Fan vad glad jag blir. Min flickvänns reflektion, helt radikalt annorlunda. Hon blev ju upprörd för att han
såg
ut som ett par som skulle kunna tänka sig att
det är för att du hade t-shirt och inte lyckades stryka din skjorta, så allting är egentligen hotellets fel.
Ja, korrekt. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag hade t-shirt. Jo, det hade jag. Jag hade t-shirt på mig. Det var det första.
Där stod stort legalize it.
Ja, då skulle folk bara, fan vilken idiot, har ni inte koll på, vi gjorde det här 2001, fan går det runt och helt jävla efter. Då skulle jag varit som någon sån här kille, ni vet, som man ser de som är lite konstiga i stan, som går runt så här vattenfestivalen 94 t-shirt på sig. Och folk bara så här, fan vad efter den där snubben är. Så det var då första reflektionen. Jag blev lite glad. Sen så då åkte vi taxi. För jag tyckte första gången det var lite kul. Så pratade jag med taxichauffören om det här mot slutet av resan. För jag började tycka det var väldigt störande, och jag tyckte det var konstigt att de bara kom fram och frågade hela tiden. Så sa jag det till taxichauffören, bara, det är lite sjukt att det är så mycket folk som frågar om knark. Och han började asgarva. Jag bara, vad hände här då? Varför tror han började garva? Nej, det har ni ingen aning om. Jag kan berätta för er. Han bara, that's not drugs, that's just spices. Att det är inte knark, det är liksom inte knark det de försöker sälja de här människorna.
Okay.
Och då,
det är intressant ändå.
Intressant. Då gick
det oregano fast han säger hashish.
Ja, men de försöker ju lura turister då. Och då gick jag alltså då från att se på mig själv som en så här skön liksom partyresande människa som då inte I don't do drugs, men jag ser ändå ut som någon som skulle kunna njuta lite av livet à la Obama. På en sekund förvandlas jag till bara lätt jävla efterbliven idiot som tror att oregano är knark och sitter och rullar någon form av så här pizzarulle och som honom skulle vi kunna skinna på pengar och liksom så här, så då är det här paret som satt bredvid oss, de ser ju då ut som världsvana och intelligenta, för han sket ju att gå fram och försöka sälja till dem. Men oss trodde han att han kunde lura. Kränkt. Det var den första reflektionen. Nästa reflektion. Den här stan, men den känns inte som en knarkstad, förmodligen då för att de inte säljer knark utan oregano. Och det är väl bra. Jag tycker ändå inte man, eller så här, tycker man ska knarka.
Oregano passar ändå bra i tomatsoppor.
Ja, det är jättegott med oregano.
Kanske ganska dyr oregano.
jag vet inte, jag har ingen aning om vad de har för priser, så jag inte frågar ut, jag bara
nej.
No thank
you. Nej, jag bara...
Men jag vill bara make a statement. Det känns inte som en knarkad stad, men det kändes som en stad. Det var en stad som andades ekonomisk depression på alla sätt. Mm. Alltså vi var utanför det City Hall, för där har det varit någon form av under inbördeskrig och militärkupper och allt, och man har en ganska stökig historia av detta land. Så var det någon stort stor strid där utanför City Hall. Så har vi kollat på lite bilder och sånt där. Precis på en sidogata till gatan utanför det City Hall, så var det liksom helt igenbommande affärer med trasiga skyltfönster typ, och så här, ni vet, supernedgånget, och så här, nedgånget kan det ju vara, men så här, död affärsverksamhet. De här har gått i konkurs och liksom övergivet, det låg typ permar kvar där inne, liksom verkligen så här ödelagt. Det kan jag inte tänka mig i många andra städer. Och det kommer till en fråga till er två, mina herrar. Vilket skulle ni säga är, för jag då som inte är nationalekonom som ni, för mig, jag går ju bara på liksom press, är Pressbyrån nedlagd eller inte? Om Pressbyrån är nedlagd, ekonomisk kris. Om Pressbyrån är öppen, blomstrande ekonomi. Reallönerna stiger. Vad är det liksom det första tecknet?
Ny Nobelpris. Ja, Hannes är med. Ja. Pressbyråns effekt på tillväxten.
Tidig indikator.
Ja. Nej, men nu känner jag att jag kommit igång på mitt adrenalin här, för jag är så nervös att prata om det här med att folk frågar oss om droger hela tiden, för jag känner att det är ett känsligt ämne, och jag tycker det var lite obehagligt också, för att när vi sa nej var det en som blev lite aggressiv. Men det hör inte hit. Vad är ett rimligt tecken på, så om man ska säga en indikator på att en stad eller ett land, en nation kanske lättare då, eller en ekonomi är i kris?
Ja, men jag vet inte, nu blir jag skittråkig, men jag tror att det beror på landets kultur och alltså kulturella och juridiska institutioner i övrigt.
Då tar vi Sverige.
Typ som i USA, så är ju ett klassiskt exempel på att liksom, i många av de ställen i senaste krisen där fastighetspriserna gick ner väldigt kraftigt, så har folk bara dragit därifrån, för att där finns det liksom möjlighet att där kan man bara lämna nycklarna och till
alltså,
banken
på tal om känslighet.
Och så skrivs lånet av, så där ödeläggs bostadshusen. Det tror jag är ett väldigt tydligt tecken.
Eller
men i Sverige, jag tror inte det kommer hända på det sättet.
Ja, men det är klart att det beror på massa olika saker. Bland annat beror på vilket väder är i staden. För att om man har en stad mitt ute i öknen, så finns det inget gräs. Men annars skulle jag ändå säga att oklippta gräsmattor. Alltså riktigt jävla högt gräs på liksom
allmänningarna. Allmän plats eller privat?
Både och.
Mer allmän plats.
Jag föreställer mig att det börjar med de allmänna platserna i de små alléerna mellan liksom körfälten, och sen går över till de privata trädgårdarna.
Du menar så här, så jag hänger med i din gräsreferens då här. Eller i din oregano-referens. Ja. Om den offentliga oreganon, den växer igen snabbare i en ekonomisk kris än den privata. Du menar att de privata ekonomierna håller sig flytande längre.
Jag vet inte riktigt vilken som alltså så här, jag tror att de privata är mer det finns en större mångfald där, för att det är klart att något enskilt hushåll liksom bomar igen eller slutar bry sig eller whatever. Men när det börjar bli högt gräs liksom, som sagt, mellan körfälten i där träden står så där, då tror jag att man börjar vara illa ute, och sen så kommer det att sprida sig liksom.
Jag får bara tipsa om en grej, för att apropå det här, så Detroit är ju en stad som har fått utstå en hel del med diverse biltillverkare i USA som har lagt ner och så vidare. Nu är det finns en del sajter som har
och
liksom tagit
gått i konkurs. Staden.
Ja, staden har gått i konkurs. Ja, det är också synd. Ja. Jo, men alltså, jag vet inte om det var så mycket lättare för liksom ett halvår sedan, om inte gått i konkurs, eller så ett år sedan. Det är jävligt jobb oavsett. De har inga pengar. Nej. Sen formellt skitsamma. I alla fall, Google numera kör ju runt på stan och fotar liksom allting. Alla gator. Och då, de har gjort det ganska länge nu. Så Detroit finns, tror jag, 3 upplagor eller sånt där av alla liksom ting. Så att då är det några som har gjort liksom, tagit foto från 2006 och 2009 och så nu liksom, hur det ser ut. Och då är det precis det här liksom, med att det växer igen. Det är ganska coolt, eller det är ganska intressant att se.
Tragiskt.
Som ett tips till alla lyssnare.
Men ni är bägge två inne på det privatekonomiska. Ni nämner ju mycket nu folks privata trädgårdar eller offentliga liksom, gräset lalla. Kan man inte ha något exempel på mer? Kanske inte liksom, jag hade då exemplet att Pressbyrån då slår igen då, eller motsvarande Pressbyrån i Lisboa. Men något mer då kommersiellt tecken?
Om man tänker i en svensk kontext, så känns det som att orter som går på knäna, det som ger upp sist är ju pizzerierna. Varenda liksom arbetslöshetsplågad håla har ju ändå en pizzeria med fullständiga rättigheter. Jag skulle kunna tänka mig att de gamla K-märkta krogarna som tidigare hade någon typ av så här halvbra, åtminstone så här, gedigen rustik husmanskost, byts ut mot en pizzeria.
Ja.
Mm. Ja, det är nog ett väldigt
kultlunchrestaurangen dit alla tjänstemän går typ torsdag och fredag.
Ja.
Men i Stockholm till exempel, om det skulle drabba liksom en kris alla 90-talet i Sverige igen, då skulle väl typ så här, det riktigt dyra skrädderiet, när man gör skräddarsydda kostymer för 5000 stycken, det skulle slå igen ganska snabbt.
Cigarraffären.
JC skulle få en lokal i Mood-gallerien.
Ja, Mood skulle stänga ganska snabbt, tror jag.
Men det finns ju, vi skulle ju kunna varit så pass pålästa eller allmänbildade att vi visste vilket konsumtionsmönster som förändras. Ja. Jag kan tänka mig att sådana extravaganser som dyrare restaurangbesök och tre rätters ute är sånt som den här fina vanligt folk drar in på. Men eftersom alliansregeringen förtjänstfullt har sänkt momsen på restaurangtjänster.
Håll käften.
Ja, nu går vi vidare.
Hade du någon tredje grej?
Jag hade en tredje grej. Deras stolthet över vilka as de har varit i historien. Det här är någonting som jag har pratat om förut med, vi spelar ju alltid in den här podden i närheten.
Ska du göra någon till jävla VM-referens nu? Nej. Med att det är Brasilien och Portugal och,
Nej. Det är, jo, eller det ska jag, men inte nu. Den kommer om ett par minuter.
Okay.
Vi spelar ofta in den här podden i närheten av Drottninggatan. Det här har jag sagt förut. Där är det försäljare som säljer tröjor där det står Sweden, the home of the Vikings. Det säljs vikingahjälmar, det är fullständigt bizarrt. Vikingarna, en del var bönder, men de är ändå mest kända för att de våldtog, dödade folk och sen våldtog de igen när de var döda. Det var liksom inte snälla människor. Det är bizarrt att vi känner stolthet över vikingarna. Hur kan man döpa ett band till vikingarna?
Vi var först i USA.
I Linsingfare menar du? Där var vi också. Vi var först i Leif eller vad han nu hette. Vad härligt för honom. Varför gjorde du ingenting av det då? Om det skulle varit ett as kunde väl gjort någonting bra av att du var först i USA. Det jag ska komma till sen. Han var inte först i USA. Det var Sitting Bull var först i USA. Att man kan inte vara stolt över ett lands historia om de har varit idioter. Tyskland kan aldrig börja sälja tröjor där det står German, the home of the Nazis. Det kommer aldrig bli kul. Det kommer aldrig
nu kommer du få något lyssna-mail om att det finns någon så här halvmärklig tysk butik som gör det.
Ja, det kanske de gör. Ja. Lägg ner den, bojkotta den. Ni som var med i början av
Men podden, det kommer inte bli en dominerande liksom kitschgrejen i Tyskland.
De kommer inte få en lokal i den tyska motsvarigheten i Mood-gallerien.
Alltså en allmän reflektion här som är lite känslig. Nu går jag ut och balanserar på en slak jävla lina. Men är det inte
det
så
är att första gången kanske?
Ja. Ja, annars mina tvärsäkra betongfasta åsikter. Skitsamma. Är det inte lite märkligt att Sverige som ändå är ett land, visst vårat CV ser inte supersnyggt ut rent historiskt heller. Vi har haft ett antal kungar som har tyckt att så här, ja, vad fan typ. Nu ska ni vara med i Sverige typ, om ni inte vill det så skjuter vi i huvudet. Men vi är ändå jämfört med många andra länder så måste man väl ändå säga att Sverige inte är ett av de, alltså vi är inte topp 10 världens värsta länder genom historien. Man skulle väl ändå typ lista typ Spanien och Portugal och England, Belgien, och Holland och Belgien och alla andra som var i Afrika och så vidare lite grann före
oss. Det beror också på om man är taskig mot andra eller taskig mot sin egen befolkning. Ska man vara taskig mot sin egen befolkning, det här borde man göra forskning om. Vilket är världens genom tiderna mest onda land? Så här, då måste man också dela det på antal människor liksom, och hur, kanske också vilken makt de har haft, vad man har gjort för sin makt. Också hur upplyst den övriga världen har varit.
Det är ju svårt, men många av de här som har varit onda finns ju inte som länder idag.
Nej, men då, om man så här, ska du dra in historien, du kommer ha svårt tror jag, säger jag utan att någon som helst koll. Och jag tar bort det på en gång. Nej, men jag håller på att säga att du kommer ha svårt att hitta ett land.
Nej, men jag säger att det är mongolerna.
Ja, men Nordkorea. Jag inser, de kanske inte dödar lika många som
Ryssland. De dödar inte lika många externt. Det beror på hur man väger.
Ja, det är det jag menar, exakt. Är det värre att döda? Är det värre? Vad var värst? När Gustav II Adolf sköt en österrikare? Eller när Kim Il-sung sköt en av sina egna?
Det är såklart lika illa.
Men vad i helvete, låt mig komma tillbaka här så att vi inte låter den här grejen hänga i luften. Det jag skulle säga är, vi är ju ett land som präglas av en jävla stor sån här kolonialistångest i min uppfattning. Samtidigt som jag liksom, nu, jag ska inte ens försöka posera som att jag läser jättemycket holländska tidningar. Men min uppfattning är ändå inte att så här, du som har varit i Lisboa, var det många människor som gick runt där och svettade och så hade ångest över deras kolonialistiska historia eller?
Nej, vi åkte ju bland annat då på en hippotrip som är en jag rekommenderar alla som åker till Lisboa att köra hippotrip. Det är att man först åker i en buss och sen så åker den här bussen ner i vattnet och sen så åker man runt då i vattnet med samma färdmedel och sen så då så skriker guiden hippo hippo och då ska alla ruppla hurray, jätteroligt. Då åkte vi förbi,
ser man också några flodhästar eller är det bara?
Nej, på utsidan av bussen är det målade flodhästar. Fast mera så här karikatyrer av flodhästar. Men då åker man bland annat bli ett monument där det är så här där sjömännen stod med ett jättekänt monument som jag inte kommer ihåg vad det heter. För att jag blev så, jag, varför kommer du inte ihåg vad det heter, Hannes? Lyssnar du inte uppmärksamt? Jo, jag lyssnade uppmärksamt tills jag blev förbannad då guiden sa så här: "And this monument over our brave many women who went out and discovered the world." Vadå discovered? Idioter,
för raped första, the world.
Ja, ni upptäckte inte världen. Ni åkte till länder där redan bodde folk och sa, nu är ni våra. Ni upptäckte inte världen. Så det fanns en stolthet, upplevde jag, över kolonialtiden. Kanske inte över kolonialtiden, men de lyfte ju fram mycket. Och vi har varit ute och rest, och vi har sett, och vi har gjort, och Vasco da Gama, hoppa, hoppa, hoppa. Ja, vad roligt för er. Det är då min tredje reflektion, att det kan ni inte vara stolta över. Det är jättekonstigt att ni är så stolta över det här.
Ja, vara stolt över Karl XII är ju i princip som att säga att man är nazist i Sverige.
Ja. Nu tror jag kanske inte de är, och jag tror liksom inte att nu lämnar vi Lisboa för 10 sekunder. Jag tror inte folk i Belgien bara, oh, jag är så stolt över Leopold. Nej, det är mig förmodligen inte. Men man lyfter ändå fram att Portugal varit en stor nation som har varit ute och rest mycket och sådär. Ja, men vad bra ni har rest mycket. Jag har tågluffat, vad fan är grejen? Jag håller inte på att hypa upp det för det.
Men det är inte heller bara att man har rapat, utan det är också, nu kommer Karl såka tungt. Men det är också det här med att man är nöjd med att man har upptäckt världen, för att hade man inte gjort det så hade de varit kvar i någon slags mindre värld civilisation liksom, ja. Och att man har givit dem institutioner och teknologi liksom.
Varför skulle jag suka tungt med det? Jag är väl den som ligger närmast fascismen av oss alla tre, eller?
Ja, men jag menar att det är absurt att man har den inställningen.
Ja. Jaha, det är absurt. Ja, ja, jo.
Och jag ska inte dra alla lisboianer över en kam, men okej, det fanns ändå en hypning av kolonialtiden, och det tyckte jag var väldigt, väldigt märkligt.
Ja. Jag vill också säga att jag är inte fascist.
Nej. Ja. Vad bra att du sa det, Carl. Och då tänkte jag så här, för upptäcktsresande tycker ändå jag tycker inte man, om du åkte och bara letade för att vilja hitta nya handelspartner och bygga nya frihandelsavtal med den nya världen, jättebra, få upptäcktsresande som gjorde det. De åkte dit, satte ner en flagga och sa, ja, nu är det vi som styr här. Ett ont jävla yrke. Ett av de mest onda genom historien, tycker jag ändå. Är inte det? Okej, då kommer, alltså, inte om man bara upptäcker och hittar och så här, ger mer kunskap till världen, men de som gjorde det, alla vikingarna eller alla kolonialmakterna som bara åkte dit, förslavade folken, tog deras naturresurser, ja. Och nu kära libertarianer många, som nu kommer skicka ett mejl till mig, du ska bara veta att de här länderna blev rikare efter att de slutade vara kolonier. Ja, jag vet, men det var ändå taskigt.
Så. Det är intressant, vi ska räkna hur många libertarianer som mejlar och säger det.
Kanske inte så många, några från Flen då. Bara.
Ja, kanske.
Och då försökte jag rangordna de mest onda yrkena, de sämsta yrkena genom historien.
Mm. Okej.
Okay. Ett flertal har med den här mest kända killen på Wikipedia att göra. Det är inte rangordnat. Jag har rankat 5 stycken. Upptäcktsresande.
Det är inte rangordnat, men du har rankat.
Jag har skrivit upp 1-5. Jag har kommit på att
utan inbördesorden.
Okay. Precis. Okay. För att inte någon ska känna sig taskig eller känna sig ledsen över att vi
mer taskig än när man har 4.
Exakt. Ni är alla lika onda, känner ni. Upptäcktsresande. Håller ni med om att det är ett ont och ett jävligt skit dåligt yrke?
Men vad fan, det beror på vad man menar. Innefattar det även typ så här Kontiki och Ra och de här? Alltså jag vet inte, de var i och för sig upptäckta.
Ra, men det var en solgud.
Ja, men det var ju också en flotte. De här norrbaggen och svenskarna. Har ni inte sett den filmen? Nej, vänta, det var Kontiki. Ja, men Ra är en solgud. Skitsamma. Men vi åker... Ja, men det var flotten. Jag blandar alltid ihop de här flottarna.
Som man så lätt gör.
Ja. Ja, men liksom, det fanns ju ändå även ganska sent någon typ av äventyrare slash upptäcktsresande, typ så här. Ja, men ingen har varit på Nordpolen.
Jag
nu är jag på Nordpolen.
Ja, exakt.
Ja, nej, de är inte alls onda. Men
de kanske hade kunnat vara det om det hade visat sig bo
Hur långt ifrån Nordpolen bor inuiterna? Bor.
Kung Bore. Bor.
Ja.
En bit. De, har de tur kan de kolla på sin kompass.
Eller bor de bara typ på Grönland? Det bor ingen jävel på Arktis och Antarktis? Nej.
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 Nej. Kanske något tv-team från BBC. Några forskare. Mm. Men okej då.
Men numera bor det ju några, exakt.
Ja,
men
de forskare.
Men då.
Den koloniala delen av upptäcktsresarfacket.
Ja, du menar att
den
det är nummer ett.
Ja, men eller, upptäcktsresarfacket, ja, byggnads.
Ja, om man bedriver någon typ av anfallskrig eller någonting som liknar det, då ligger man ju dåligt till. Ja. Liksom.
Men nu kommer du också bara, ja, men det beror på vilken del. Absolut. Plats 2, forskare.
Nej, där vill jag ändå säga att alla forskare är ändå onda.
Och då kan man tänka så här, varför tycker Hannes som är onda? Är det för att forskarna håller på att ifrågasätta Guds verk? Ja, det
är
inget problem.
Menar du de här som håller på med genealogi liksom?
Ja, men, och... du är dum om du
som
mäter
håller på med numerologi.
Va?
Nej, vad sa du?
Genealogi.
Jaha.
Ja.
Nej, men de som håller på och mäter skallar och näsor, ja, eller har gjort experiment på små barn,
ja,
och de är ju genuint onda. Mängd. Och det här har också kommit tillbaka till förut. Jag tror att man i framtiden kommer se på de som har gjort experiment på djur att de också var onda. De ligger ändå bra. Några av världshistoriens sämsta professionella yrkesverksamma har varit forskare.
Men det, okay. Fast jag, det här, om man skulle rangordna dem skulle man ju ändå säga att präster ligger över forskarna, om man nu ska ta den klassiska upplysning versus religion.
Ja, det beror på de präster som då är medvetna om att de gör är att
vad de medvetna? En dum, ja, de idiot är fortfarande en idiot.
Ja, jo, forskare men, kanske,
de kanske påverkar kan vara... på oregano då mot opium, alltså oregano, religion är som oregano för folket. Att de då är invigda i det så mycket att de kanske inte är medvetna om vad de själva gör.
En forskare kan ju vara, leva i villfarelsen om att
det är bara kul att kliva atomer olika... och sen så bara whoops, om vi gör det så sprängs skit och det är någon annan som vill använda det.
Ja, då är ju inte de onda utan handlingen i sig leder till, till dåliga konsekvenser. Ondska är väl ändå ett aktivt ställningstagande.
Ja. Sätt... Det finns ändå ganska få onda forskare.
Det finns nu, har funnits många.
Inte i förhållande till, okej, okay, skitsamma.
Ah, okay, jag säger inte att då forskare generellt, jag är ändå ordförande för studentförbund där även doktorander är medlemmar. Ni är snälla, vill jag bara säga. Tredje är lite svår på världens sämsta yrken då, inte inbördesordning. Lägervakter.
Ja.
Pratar vi inte scoutläger utan vi pratar, ja. Är de genomonda? Eller vad?
Det är bra.
Det här är ju ganska svår. Jag tror inte vi kommer klara av det i den här korta stunden som är kvar den här podden, men det är ju efter nazismen så pratade man ju ganska mycket om var det liksom individuella misslyckas, alltså var det individuella onda människor, ja, eller var de bara kuggar i ett stort maskineri som de inte själva kunde stoppa, ja, eller hantera.
Och det finns säkerligen ett filosofiska rummet avsnitt som har pratat om det här. Det är ett ganska väldebatterat ämne. Mm. Men jag tror ändå att man borde, om du inte, det är också en godvinslag, den som först nämner Hitler har förlorat. Gör du en lista på världens fem mest onda yrken och inte nämner någonting med Hitler så har du också förlorat.
Mm. Ja.
Ungefär så. Och därför har vi även punkt 4. Mm. Betald nazist. Mm.
Jag gillar ändå att vi gör skillnad på betald och ideell
nazist. Vi pratar yrken här.
Ja. Ja. Just det, hushållsarbetsnazisten räknas inte in i BNP.
Nazistiskt hemarbete räknas inte in i BNP. Har du stora hejlar hemma? Nej. Får du betalt för att göra det? Ja, då bidrar du till liksom så. Och jag vill också säga då, den svarta sektorn av nazismen, ja, räknas ju inte heller med.
Nej. Nej, när man bytte cigaretter mot att någon annan tog ens pass, ja, i tornet och sådär. Nej, det är den inofficiella nazismen.
De ligger ju högt upp, betalda, ja, partifunktionärerna. Och då eftersom jag...
Ja, nu blir det känsligt vad din femte punkt är här, när det gäller historiekunskap och sådär. Om du inte säger då betald kommunist...
Nej men fan! Jag är ju jag nu. Det är ju min lista. Du ska ju få säga sen om du håller med. Ja. Och på femte plats då, fast inte i inbördesordning, vill jag verkligen undersöka. Betald partifunktionär.
Ja. Vilket parti som helst.
Partiet.
Centerpartiet.
Ja.
Carl. Nej, partiet med stort P. I då, ja, eller sa vi
det i Kina. Partai.
Das Partai. Das Partai. Ja. Nej, vad dum jag är, herregud.
Ja, prata ryska nu på, okay. Ja. Vad det nu heter, det vet
ingen. Men om du är sekreterare.
Partiski,
ja, eller...
Men nu gör ju ni också ett stort misstag. Nej, ni måste med en sjätte punkt då, om ni ska nämna alla jävla... Liksom,
Italiano-lägervakt, nej?
Ja, eller kulturrevolutionen.
Ja.
Partifunktionärerna, ja, alltså, där dog väl ändå fler än i,
ja, men parti,
Gulag?
Nej,
än i Gulag.
Ja, det här ska vi inte ge sen på. Om det hade dött fler i Kina än i Sovjet. Det är skit vi. Men partifunktionär då, och då, ja. Jag känner ju också så här i efterhand att jag skulle kunna slagit ihop betald nazist med betald partifunktionär, för nu tar jag inte heller in då betald Il Duce anhängare liksom.
Nej.
En betald ideologisk härförare.
Ja, men vad ideologisk, det handlar om lite vilken.
Exakt, men nu kommer vi tillbaka till min frågeställning förut, som vi inte får prata om tydligen.
Jo,
som
vi inte hinner med. Ideologi är sämst. Ja.
Nej, det var inte alls det jag tog upp. Nej. Utan om man är lägervakt, är man ond eller har man bara liksom, ja, är man invid oregano ånger. Men då är frågan så här. Jag, så här efterhand när jag gjorde min lista, det borde varit fyra. Eller så borde jag kommit på en femte. Mm. Så kan vi göra. Mm. Det är fyra då. Okej, fyra. Betald partifunktionär. Liksom de flesta.
Ja. Femte, då måste väl ändå någon typ av de här liksom allmän jävla plantageägare ligga ganska...
Men är det ett yrke att vara plantageägare?
Ja,
okej. Men alla som jobbade med slaveriet, typ.
Ja, men typ.
Ja,
då kan man säga så här, var de medvetet onda? Nej, de tyckte ju så... Men...
Det kommer ju också in lite under punkt 1, upptäcktsresande.
Ja, om man
vill... Och lägervakt.
Ja,
ja. Det får jag vara.
Ja, det är en jävla kombination. Ja. Paketlösning.
Det här kan vara det vidrigaste samtalsämnet hittills.
Nej, men jag tycker också det, om jag ska vara helt ärlig, Gabriel, tycker jag det finns för lite folk som på ett lättsamt sätt pratar om samhällets mörkaste sidor. Ja. Och jag tycker det här är ett bra samtalsämne. Men jag förstår vad du menar. Jag vill också då, för att vi kommer säkerligen, vi kommer inte få något mail, men om vi har fått mail, så ja, och att vara flyktingsmugglare, det är inte heller jättesnällt. Eller förlåt, ja, nej, förlåt nu, det är det, det kan det vara, om man hjälper folk, men att vara alltså jobba med människohandel, det är inte snällt.
Nej.
Och är det ett yrke eller en
näring? Men det är
väl
inte så långt ifrån det vi pratar om i slaveri.
Nej, nej, det är sant.
Så att,
ja, det är den moderna plantageägaren.
Vi kan väl se så här då, att,
men så här, typ, ja. Det är också så här, tillverka vapen idag som säljs till...
Nej, men vad fan. Ja.
Nej, jag vet inte. Jag bara lyfter frågan.
Jag hävdar att det inte...
Jag jämför inte det. Alltså, jag jämställer det inte med de andra som jag tar upp här. Jag bara...
Guns don't kill. Så här, people do.
Ja, då kan vi också säga här, ja, men ett yrke dödar inte. Nej. Utan, precis, visitkort dödar inte.
Nej.
Utan,
en SS-uniform dödar inte. Det är människan i SS-uniformen.
Om ni ska ha mer forskare på den här jävla listan, så måste jag ändå liksom...
Ja, ond forskare.
Ja.
Men vi kan ändå säga att allting har bara med människor att göra. Vi har inte, jag nämnde djuren lite grann, men om man då tar då upptäcktsresan, ja, men det är folk som ändå...
Säg
jobbar
inte jägare
med,
nu.
Nej, men jag försöker ringa in
Lundin Oil.
Ja, precis.
Är det det, är det du vill komma till?
Ja, men jag har ju en liten resa som ska landa i Lundin Oil.
På vilket
Oil.
Sätt handlar Lundin Oil,
nej,
inte om
nu,
människor?
Nu lugnar vi oss.
Okej, om
här,
naturen också.
Ja,
ja, exakt. Att vi är lite för mycket fokus på homo sapiens här. Vi borde då lyfta in kanske en femte kategori,
ja,
som är då de som jobbar med total exploatering av naturresurser eller liknande på ett icke-hedersamt sätt.
Ja.
Vilket ska det vara?
Ja, men säg.
Lastbilschaffis.
Som är gift med en sjuksköterska.
Nej, men förstår ni vad jag menar? Det finns ju någonting i min alltså där, för det här är någonting som jag vill att vi ska ta ett avsnitt om.
Ja, men en riktig jävla skogsskövlare.
Ja. Eller liksom
i Brasilien där det spelas VM.
Mm. För att plantera.
Och så kommer de säga så här, men de har ingen val för de fattiga. Ja, jo, men absolut. Så är det. Kanske för vissa.
Men
bakom finns en rik funktionär som vill tjäna pengar på att hugga ner någon jävla mangrovsträsk.
Eller har ni något annat riktigt dåligt yrke ni vill kasta in?
Jag vet inte.
Pyramidbyggare.
Jag tipsade att säga, du hintade ju om att vi skulle prata om det här innan vi började spela in det här. Och då, jag hade hela tiden tolkat som att du menade det sämsta yrket.
Att
som
vara.
I, att vara, alltså att vara i. Alltså,
ja, ni tyckte den här grejen verkar skitsoft och lägervakt.
Det kanske är relaterat. Men min första tanke var bödel.
Ja.
Det skulle jag ogärna vara.
Ja,
det är också ganska ont.
Ja. Det finns ju, kan man ju rekommendera den här jävla, vad heter den, Werner Herzog-dokumentären Staring into the Abyss, tror jag att den eventuellt heter, när de intervjuar då, den centreras ju kring då, några dödsdömda människor, men de intervjuar även någon då, den moderna tidens bödel. Det är ju inte riktigt,
den som injicerar.
Ja, det är ju inte riktigt lika, men den som antingen injicerar eller drar på säkringen till den berömda elektriska stolen och sådär. Det är klart att det inte är kanske världens roligaste jävla jobb liksom.
Ja, det, eller, jag har ju ingen aning, så jag ska inte gå in i det. Vissa skulle säkert kunna hävda då inom podd i någon annan del av världen att det de gör är att de gör en personlig mental uppoffring för samhällets bästa, för att de här personerna borde inte leva.
Ja, man tror på dödsstraff
alltså,
ja, liksom. Men det är ändå, det är
klart att, PK-podden gör ju inte det.
Det är ändå såklart,
fan, nu ska inte du uttala dig för alla oss tre här.
Det är ändå ett steg man måste, eller man måste, det tar ju ändå tag för en att förlika sig antagligen med, om man någonsin gör det, vad man håller på med. För även om man tycker att det är för samhällets bästa, så är det ett jävla stort steg att göra det själv.
Ja, absolut.
Nu ska vi inte gå in på den typen av djupa grejer. Jag kan väl bara konstatera, vi har ju pratat om det här med djurens rättigheter, och jag har väl typ haft förmånen / förbannelsen att döda inte många djur, men några djur. Och den typen av ändå av känsla av lite så här,
makt.
Inte makt, utan snarare lite ångest, eller liksom någon jävla fundamental typ så här. Vi som håller på med politik pratar väldigt ofta i liksom teori och tankeexperiment och så här. Liksom, det är liksom superkonkreta moraliska ställningstagandet som det innebär att ta någon typ av liv är ändå påfrestande. Mm. Och det tror jag måste vara 100 gånger mer påfrestande om man ska typ skjuta in en spruta i någons ven och typ en skön mix av liksom paralyserande och dödande gift.
Ja, eller att sitta bakom den här drönarspaken och
Ja, fast där finns det ändå någon typ av avhumaniserande faktor och en mellanled i form av en liksom högupplöst skärm.
Ja, men okej, okay, men
och distans.
Okej, okay, men ja, men att vara soldat då, överlag.
Ja, det är nog inte helt, det är ju bevisligen inte ett jobb som alla klarar av jättebra. Nej.
Och om man då, och man, någon skulle säkert kunna hävda att ondskan är relativ och så vidare, den enas fiende, eller den enas frihetskämpare, den andras förtryckare eller sådär. Men att det finns ju inget yrke som är så icke-neutralt som soldat. Det finns ju ingen som tycker att en soldat bara är god. För att soldaten har ju alltid en fiende. Den fienden tycker ju förmodligen alltid, om man inte är väldigt illa funtad, att soldaten är ond för att den är ens fiende, så att säga. Mm. Och de här då, forskare är ju generellt sett en yrkeskategori som kanske är lite mer, folk har lite mer neutralt förhållningssätt till, fram till idag då.
En soldat? Ja, kanske.
Jag menar det, fram tills idag som jag visar att forskaren då är på topp 4-listan över världens mest onda yrken.
Ja, när du bevisar det, precis. Ja.
Jag tror ändå att soldat också är mycket enklare än bödel, för att även om du är, alltså, om du är soldat och dödar någon, så är det ändå jävligt mycket enklare att på något vis rationalisera för dig själv att den personen som du dödar är ett hot mot dig eller dina vänner. Alltså, det är inte riktigt lika lätt, kan jag inte tänka mig, att det är som bödel att säga att en person som är inlåst och supernedkättjad i golvet och väggen är ett hot mot någon egentligen. Det är ett lite tydligare våld mot en liksom redan omhändertagen och oskadliggjord person.
Ja, jag tänkte säga, och kanske också särskilt dra nu när många soldater också är yrkessoldater på något sätt, alltså att man har sökt den tjänsten för att man på något sätt också tror på antagligen det man ska hålla på med.
Antagligen, ja, men det gör man väl även som bödel, eller?
Ja,
fast skillnaden bara... också, men bödel dödar ju, alltså en soldat.
Fast hur många liksom, alltså jag tror att det är fler som växer upp och bara, ah, jag skulle vilja vara soldat, jag ska kämpa för mitt land. Det är inte så många som säger, ah, vad vill du bli när du tror? Ah, jag vill bli bödel.
Jag tror att det är olika länder, alltså många länder, ingen nämnde, ingen glömde, jag är ingen expert på det här, men har ju, är ju armén ett attraktivt alternativ rent finansiellt för människor som inte har så mycket andra alternativ i livet. Så
att det är det jag säger.
Ja, men då har de ju inte aktivt valt att bara, oh, jag vill kämpa för mitt land. Nej, de vill snarare typ få pengar och typ få sin collegeutbildning betalt.
Okej, men ett annat yrke som man inte vill ha, eller som är dåligt, är att jobba på Migrationsverket.
Jag känner åtminstone en väldigt bra människa som har jobbat på Migrationsverket. Det verkar vara blandat.
Ja, det beror på vad man gör.
Det beror på vem man är, men jag skulle kunna tänka mig att det är lite jobbigare att jobba typ på Italiens motsvarighet till Migrationsverket.
Ja.
Ja, gud. Med detta har jag gjort tre reflektioner om Lisboa som alla kokar ner till att handla om fotbolls-VM. För det är ändå så att Portugal, det var också en reflektion i Lisboa. Det var den här Cristiano Ronaldo som är då deras stora stjärna. Han var överallt på bild. Och Portugal är nu i Brasilien, eller Portugal, 22 pers typ i Brasilien. En tidigare koloni.
Också. En gång till, ja.
Det är då Portugal i Brasilien 2.0. Och det ska då göra ett litet VM-test med dig, Gabriel. Jaha. För du är ju som alla vet oerhört sportintresserad.
Ja.
Och därför har jag förberett tre frågor om fotbolls-VM till dig. För att det ändå ska bli lite VM-podden här. Du vill inte att det ska bli VM-podden, det blir VM-podden.
Ja, uppenbarligen motröstad.
Ja, det är du. Den första frågan är så här.
Motröstad, säger man så.
Ja, det är...
Nerröstad.
Nerröstad.
Vi låter ett av världens mest onda yrken, forska på det här. Språkrådet, twittra till oss. Första frågan till dig, Gabriel, är vilka, det är tre frågor. Ja. Vilka länder är med i Sveriges VM-grupp?
Ja, kanske... Nu gissar jag ju lite grann, för jag är inte full koll på det här. Men kanske Irak, Sri Lanka, kanske Mongoliet. Hur många är det i en grupp?
Ja, det är fyra i en grupp.
Ja, det var ju för många. Men Sverige är inte med. Så ja, det är andra länder som inte är med i en grupp.
Du visste att Sverige inte är med?
Bra. Ett rätt.
Ja. Ett rätt. Ja, snyggt.
Jag visst är det sjukt?
Ja, det var absolut
Hannes
inte.
Han satt och hånlog här med att Gabriel räkna upp. Nöjd som få över att snart få knäppa honom på näsan. Chi fick du.
Vadå, Irak? Ja, de är inte ens med.
Nej, Iran är dock med.
Är de det?
Ja, jag sa inte Iran.
Nej, men det är en bokstav. Nästa fråga.
Ja.
Vilken är den största regelskillnaden på en VM-match och en vanlig match?
Jag vet inte att man har möjlighet att vinna VM, alltså bli världsmästare.
Nej, det är väl ingen regelskillnad, det är väl en konsekvens.
Jo, okej. Okay. Nej, jag vet inte.
Nej, det är ingen.
Nej.
Det är ju samma regler,
ja.
Tror jag.
Ja.
Nej, men det är samma regler. Det är samma regler.
Ja.
Tredje är vi lämnar.
Det är sista frågan.
Nej, alltså. Först är det en
fråga. Vad vinner jag om jag får två rätt?
Du får gå på det koloniala museet i Lisboa.
Ja.
Jag betalar entrén om du åker dit.
Tack.
Tredje frågan har tänkt vara hur många brasilianska oreganolanger har skjutits ihjäl i bygget av de här arenorna. Men den är,
det är svår,
svårt. Ja, men det är svårt att veta liksom, ja. Hur många bultar finns i Ölandsbron och så vidare och så vidare. Så frågan blir istället, vilken är Sveriges bästa placering i ett fotbolls-VM genom tiderna?
Kan det vara tvåan 1958 när vi var i Sverige?
Fan, du är en... Du är
Gabriel
en,
bara poserar som en ointresserad.
Du är en fantastisk man. Det då knyts samman.
Stämmer
det? Ja, det stämmer. Ja. Och vet du varför det knyts samman så bra? Vet du, för det blir en bonusfråga. Vilka förlorade vi mot i finalen 1958?
Ja, cirkeln är ju så att säga sluten. Det är ju Brasilien.
Ja, visst är det.
Hurra!
Snyggt, Gabriel.
Nu kommer en del lyssnare kanske, vi pratar inte så mycket sport i den här podden. Men så en del lyssnare kommer fråga, vad fan är det här? Det var ju bara ett vanligt quiz med någon som kan liksom lagom mycket om sport som inte är intresserad.
Någon typ av hygienfaktor på sin sportkunskap.
Ja. Men jag är ju extremt ointresserad av sport egentligen.
Ja, men det känns ändå som att du jobbar på en arbetsplats, ja, där människor är så här lite typ alfahaniga av sig och därmed också lite sportintresserade, så att du...
Eller så börjar som människor är mest.
Ja.
Det kan jag kan erkänna att jag lärde mig alla de här svaren i mellan igår och idag.
Intressant att du säger det. Två saker. För det första, det är orimligt tycker jag att ha någon form av samhällsbetraktande program slash show slash artikel och inte nämna fotbolls-VM under den här månaden som kommer. Det är den första reflektionen. Den andra är att jag och Carl pratade om det här innan du kom till den här inspelningen och sa, han kommer förmodligen kunna det här för han har lärt sig den här veckan på jobbet. Vad det vi pratade om. Och mycket riktigt. Det var fantastiskt bra svarat.
Ja, tack. Okej, men nu har vi pratat en hel del och vi har pratat lite grann om pan-europeisk liksom backroom liksom. Pan-europeisk backroom cigar holding negotiations om Juncker.
Är det chili-vippen eller?
Sen har vi pratat om Portugal och utifrån det pratat om många andra spännande grejer. Men vi måste också lite grann smalna av på var vi är någonstans. Alltså svensk politik. Vi har haft ett EU-val som chockade lite grann. Kan man säga att man är lite chockad?
Ja, det kan man
säga.
Ja.
6,5% för fan. Det är ju helt fantastiskt.
Ja. I alla fall, det var lite chockande. Det hände en del spännande grejer.
Du har inte nämnt i din nyhetssammanfattning att Urban Ahlin har gjort en groda och sagt att...
Ja. Jag kanske tänkte nämna det nu.
Ja, ja, ja.
Men nu, varsågod.
Ja, men det var väl P4 Skaraborg, denna liksom bastion av högkvalitativ journalistik som hade en intervju...
Ekots lördagsintervju är på väg ut.
Ja.
P4 Skaraborgs lunch-eko.
Som hade en intervju där Urban Ahlin uttryckte sig på ett sätt som det var ganska lätt att tolka, åtminstone som att han försökte inta någon typ av hipsterposition. Alla, vi var emot invandrare innan SD ens fanns.
Definitionen av hipster får vi återkomma till någon.
Ja, men
vi
var före här innan det var coolt, ja, tänker jag mest.
Ja. Ja. SD går fram. Det är ju egentligen kanske det minst chockande.
Ja, fast det var också mycket chockande givet alla ens fördomar om att SD-väljare är soffligare.
Oh.
Det är ändå det jag hade matats med.
Ja, okay.
Det där är rednecks som inte har koll på när det är val. Var det inte så att SD tryckte att fel valdatum till och med på sina någon jävla annons inför riksdagsvalet 2010?
Jaha. Ja, men det var inte, nu var det inte riksdagsvalet
2010. Nej, nu lyckades som pallade sig till valkollen och gjorde ett väldigt bra val.
Ja, och det jag snarare, alltså innan förra valet så för mig att man snackade ganska mycket om att SD-väljare det finns en bias i undersökningar för att man vill inte säga det när man pratar i telefon. Nej. Att man ska rösta på SD. Däremot så kan man tänka sig när man står i det hemlig båset att kryssa SD. Mm. Och det är väl det man ser här till exempel.
Så motsatsen till det här med att man gärna säger att man röstar på en svart president, men i båset så...
Eller att man säger att Miljöpartiet typ var högre i som undersökningar. Mm. Men, eller FI. Men det fick ju de också, så det var kanske mer chockande. Men SD det kanske är det minst chockande. Men liksom, trots det så börjar ju då andra partier svänga lite grann, försöka locka de väljarna. Men det är väl också för att det är ju många SD-väljare som kommer från S och M. Det är väl liksom
främst de.
Mm.
Också för att de har flest väljare att tappa.
Ja, förvisso. Mm. Så det är väl en, ja, och det får man väl hoppa, alltså, kommer det fortsätta?
Ja, samtidigt så
SD-flörtandet, är det liksom
ja,
en
det beror ju också på om du liksom
men flörtar. Vad ska hända med Folkpartiet nu då? Det brukar inte det vara deras liksom selling point jag för brukar att hoppa upp några procentenheter inför valet eller?
Det var det för 10 år sedan men.
Ja, vad fan. Nu var jag elak, alltså det var med glimten i ögat. Ja.
Det var ändå burkadebatten även 2010.
Ja.
Ja.
Men det beror också på vad jag menar. Jag tycker ändå så här, om du flörtar och det du inte får napp liksom. Då, om du bara är ute efter att få napp, så byt taktik liksom. Mm. Om du kör robotdansen och ingen vill dansa med dig, sluta dansa robotdansen. Om dansen mot målet,
dansa alltid robotdansen.
Ja,
lyssna
men de partier som försökte närma sig SD i EP-valet, det vill säga typ bara sossarna, gick ju inget bra för.
Mm.
De gjorde ju ett katastrofval. Löfven men gjorde ett fiasko.
Moderaterna hade i princip en motsatt kampanj och det gick inte så jävla bra för dem heller.
Nej, men det hade också Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och FI.
Mm.
Och det gick väldigt bra för, ja, det gick jättebra för Vänsterpartiet.
Han är en obotlig optimist.
Nej, jag menar så här att jag tror att SD går framåt, de kommer få göra ett jättebra val. Jag hoppas inte såklart, men de kan göra ett jättebra val 2014. Men det kanske bara är så att det bara är det partiet som tjänar på att prata om sin negativa syn på invandring.
Ja, och som sagt, den tesen är såklart svår att testa, men den har ändå lyfts fram att, så jag tror vi nämnde det till och med i förra podden, att när sossarna kör en kampanj som bygger på att svenska åkeriföretag och lastbilschaffisar inte ska behöva konkurrera mot de dumma invandraråkerierna, så kanske det inte är sosröster man vinner, utan att man bara lyfter ett problem som får folk att rösta på SD istället. Vem vet?
Nej, för att jag hade liksom, min spontana tanke hade kanske varit att nu kommer S försöka gå åt vänster för att täcka upp liksom Vänsterpartiet, för att de liksom, det finns en tendens att de kanske kommer att göra ett ganska bra riksdagsval, även om de kanske inte gjorde ett fantastiskt EU-val. Och även den här liksom växande FI-falangen. Liksom. Men de kanske, nu kanske de försöker dra åt andra hållet egentligen.
Jag tror så här, och det här har jag inga belägg för överhuvudtaget, men att jag tror att Socialdemokraterna är mer bekväma med att ha ett starkt vänsterparti på 10% än vad de är bekväma med att Miljöpartiet är största parti i Stockholms stad, till exempel. Jag tror att sossarna kommer, vi har redan sett, Löfven hade ju någon debattartikel här för någon dag sedan om att så här, om ingenting händer så ska vi kvotera bolagsstyrelser. Jag tror att sossarna kommer försöka återta och täcka upp den lite hippa medelklassen och låta Vänsterpartiet ta de riktigt gammelröda rösterna.
Mm.
De gillar det.
Men går det? Yeah. Att bli liksom det hippa alternativet, inte ett hippa, det hippa alternativet, men alternativet till det hippa Miljöpartiet.
Det tror jag inte.
Nej.
Men jag tror att de kommer att försöka. Jag tror aldrig att de kommer ge upp. Jag tror aldrig att det finns inte ett enda konferensrum på Sveavägen 68 där de sitter i ett möte och säger så här: okej, vi släpper Stockholms medelklassen. Miljöpartiet får vara största parti i Stockholms stad. Mm. Aldrig.
Men att gå i clinch med MP, det går ju bjärt emot, heter det inte, utan men det går tvärt emot
det den här SD-flörten. Det står bjärt kontrast till, kanske.
Ja. Ja, till att göra att SD flörta. Det är motsatsen, rent strategiskt.
Ja, men det är det som är sossarnas problem, och det, där, det går inte så himla bra för dem. De klarar ju media liksom kritiken därför att det går ännu mer skit för Moderaterna. Men sanningen är ju såklart att det går också skit för Socialdemokraterna. Inte lika mycket, men det går ganska skit. Mm. Och det bygger på att de, på tal om Mussolini, Hitler och Stalin och så vidare, de bedriver någon typ av trefrontskrig. Om Hitler gick ju åt helvete för att han bedrev någon typ av tvåfrontskrig. Sossarna har ju trefrontskrig. De läcker SD-röster från LO-kollektivet. De läcker V-röster i liksom välfärdsdebatten. Och de läcker de klassiska liksom vänsterrösterna från liksom den lägre medelklassen och så vidare i Stockholm till MP.
Ja, och de har också fortfarande, de försöker också hämta igen de 1 miljon väljare de tappar till Moderaterna sedan 2006.
Mm.
Så de har ju ändå 4
ja,
som i sin tur har gått vidare till Miljöpartiet och SD.
Mm.
Typ.
Så att, fast det är fortfarande så att Moderaterna är ju radikalt mycket större nu än vad de, ja, det beror på senaste opinionsmätningen, typ 18%. Men om man säger att Moderaterna ligger runt 25-26, så är ändå det typ 10 procentenheter över vad de hade 2002. Mm. Det är ju sossar, majoriteten av dem.
Ja.
Ja.
Och en del folkpartister också.
Ja.
Nej, så att de har ett olösligt dilemma, men ja, precis som,
men det har väl Moderaterna också på något sätt.
Ja, vem fan är moderat, alltså vad Moderaterna ska göra, det är en helt annan jävla story. Det känns som en riktig jävla Rubiks kub att lösa. Mm. I och för sig, en Rubiks kub är lösbar. Det är nog inte riktigt Moderaternas problem, så det är en dålig liknelse. Men
en godisk knut.
Ja.
Ja, vi får följa det mer när allt kommer. Almedalen blir väl också spännande på något sätt, och vi ska ju prata lite igen i nästa avsnitt om just Almedalen och vad vi kan förvänta oss. Så vi får kanske postpona vidare spekulationer. Men jag har en fråga. För att jag är lite vid sidan om, eller ganska mycket, läser liksom Omni och tittar på Rapport. Det är liksom min politiska bevakning för tillfället. Ni är ju lite mer uppe i smöret. Ni, som jag har förstått det, du har inte bara varit
uppe i smöret och uppe i smöret, snarare nere i gruvan.
Exakt, gräsrot, ni krälar.
Ja.
Ja. På det här oklippta gräset.
Nej, jag skulle ändå gärna se mig som uppe i smöret ändå. Ja. Vitlökssmöret från Lisboa.
Du var ju inte bara i Lisboa och hängde, för att det är väl också så att ni just nu måste svara på så här konstiga frågor till olika sådana test som man ska göra. Nej, jag tänkte snarare typ så här SVT Valpejl eller vad heter det?
Jag får inte riktigt lika många, och sådär. Ja, jag får inte lika många som Hannes, och det är absolut inte bitter över eller eftersom jag står lite längre ner på samma lista som Hannes. Jag står på nummer 7, så jag har faktiskt bara fått 2 stycken enkäter. En från Företagarna och en från SVT.
Jag tror att alla, när man, jag får med att man är Svenskan och SVT och sånt där, det kanske bara är SVT, så, så kan man ju bli matchad med alla.
Ja, men SVT, uppenbarligen så är de ju riktigt nere på bottenskrapet, eftersom även jag svarar på den.
Ja. Ingen av er var ju med förra gången, men är det liksom är det de frågorna, du var det.
Jag svarade på SVT:s valenkät förra gången.
Ja, just det. Är det de frågorna man kan förvänta sig? Är det de förändringar i liksom de frågorna man ska svara på, eller är det samma alltid?
Jag minns typ, inte en enda fråga från valet förra gången, och jag såg mig inte själv som en seriös riksdagskandidat.
Men en fråga till er båda då är helt enkelt, är det de frågor man kan förvänta sig?
Av Aftonbladet, ja, eftersom det är många frågor är väldigt dåliga. jag är genuint av hela mitt hjärta upprörd. Och så här, Aftonbladet tror jag var ungefär 60 frågor. Av dessa frågor var 0 om det som kommer vara min viktigaste valfråga, hur vi får en utbildningspolitik som leder till att kidsen får ett bra jobb. Inte en enda fråga. Det var inte en enda fråga om pensioner.
Näst viktigaste fråga.
Nej, den frågan kommer jättelångt ner. Men för att vi ska kunna få bra pensioner, Kalle, så behöver vi få en utbildning så folk kommer i jobb, så att antalet arbetade timmar ökar. Mm, just det. och sådär. Nej, det var ingen om pensioner. Nej, det var ingen om pensioner. Jag vet inte om det var det på SVT, var det? Jag har inte gjort det.
Nej, jag tror inte det. Jag kommer inte ihåg.
Ja, i alla fall. Men däremot så var det också frågor så här: ja du, Hannes, vi har riksdagskandidat för Centerpartiet. Har du blivit gripen för fortkörning? Eller gripen? Har du blivit tagen för fortkörning? Ja du, Hannes, vi har riksdagskandidat för Centerpartiet. Har du någon gång betalt svart?
Jag gillar ändå att du också verkligen får in nu i varje mening: Hannes Hervieu, riksdagskandidat för Centerpartiet. Det låter som en beskrivning, men det du gör är egentligen plantera tanken i folks huvud.
Du kan rösta. Du kan rösta. Men det var väldigt mycket frågor om. Jag vet inte om det är moral om man har då. Då uppdelade några olika frågor.
Du är en dålig människa om du kör mer än 110.
Du kör mer än 110, ska man svara på. Man ska svara på om man har nyttjat droger. Man ska också svara på om man är feminist och religiös.
Men det är väl inte orimligt, eller?
Ja. Nej, jag undrar ändå vad, om man är religiös, vad det är. Nu är ju inte jag. För mig,
vad svarar du på den frågan?
Jag svarade nej.
Ja.
Det var ja eller nej? Var det det som var alternativet?
Nej, jag blev så besviken. Det var ja, nej och så tro på någonting. Det var ja eller nej. Ja. Eller vill inte svara. Men hade funnits övrigt hade varit lite roligt att skriva tro på någonting. Jag svarade nej. Men sen så var det också frågan så här: har du någon gång gått på socialbidrag? Vad spelar det för roll? Nu är jag väldigt ung liksom, och det är ganska, eller det är unga människor som går på socialbidrag också. Men om någon är så här 62 och kandidat till riksdagen.
Men det behöver väl inte vara negativt. Alltså,
jag
fattar ju inte hur ska det komma in i den här matchningen, för man gör ju en jävla
man kan också få se. Om de kommer fram till att Hannes tyckte rätt saker om arbetsmarknaden och jag tycker som honom, bara men gud, han går på socialbidrag, då kan jag inte kryssa honom.
Men på SVT vad får man ändå svara också på så här: vilket är ditt favoritband? Det kan man också vara skeptisk till.
Vad sa du då?
Ja, men jag har inte skickat in svaren än. Jag har dem preliminärt sparade.
Ja.
Och just nu är det riktigt, jag caterar till de gamla väljarna och säger Tom Petty and the Heartbreakers, vilket jag inte står för. Ja, men det är ju helt orimligt. Jag vet inte.
Nej. Du har ju någon gång varit på en konsert med något gasmaskband.
Ja, men alltså, om jag skulle skriva Kaisers orkester så hade jag folk bara nej, vad fan.
Skriva Avicii.
Nej. Ja, men, ja. När jag var ung hade jag stått på Marley-flagga på tal om oregano på väggen i mitt rum.
Det hade jag också.
Ja, bra där.
Det är de här
white boy reggae.
Va? Exakt.
Men jag tycker att de här frågorna är orimliga.
Ja, var det några konstiga frågor?
Men alla frågor är ganska konstiga.
Jag insåg också att de frågade efter min favoritförfattare. Då jävla bildningskomplex man får ändå. Alltså. Fan, då bara inser man hur lite / dålig litteratur man läst.
Ja, men man får reda på att stavas Ayn Rand A-I-N eller A-I-N.
Ja, men det är verkligen
inte. Zlatan.
Nej, det är nej, jag.
Fadde Darvich.
Ja, men vad tror du man ska svara om man försöker catera till de gamla väljarna?
Willem Moberg.
Ja, det hade varit bra. Men om vi tänker lite mer internationellt.
Lite mer internationellt? Mm.
Man tänker 55-60.
Hemingway.
Ja.
Var det du tog?
Än så länge preliminärt sparat Hemingway. Vidrigt. Vidrigt på alla sätt.
T.S. Ja. Eliot tycker jag ska ta.
Nej, men
det är
jag...
lagom...
Ja, men jag kan inte stå för det.
Nej.
Nej.
Jag ska ta Piketty.
Ah, okej, okay, men det var inga andra...
Nej, ja, men det, en annan sån grej som... Den är ju däremot viktig på riktigt. Men jag hade fan lika svårt att svara på den som jag hade tagit reda på vilket jävla mitt favoritband var. Det var ju så här, vilken politisk förebild har du? Här känns det ju rimligt ändå att ha ett svar på den frågan.
Ja.
Har du inget svar på den frågan? Preliminärt svaret,
du har skrivit något.
Preliminärt svaret, Anders Hydenius.
Ja.
Med MVH, pretto, pojkrumsliberal kille, 14 år.
Om vi gör, alltså, hur stor andel av svenska folket vet om Anders Hydenius är? 0,01? Eller är det för få? 0,1?
Ja, jag har svårt att räkna nu procent här på, ah, ja, på befolkningsantalet. Men,
ja, men det är ju färre.
Ja, men är det tusen personer vet vem Anders Hydenius är?
Ja, absolut. Mm. Tusen personer. Det är nog ganska bra.
Hur okay. många av socialdemokraterna kommer att säga
att ska vi då inviga de få av de här tusen personerna som inte lyssnade på PK-podden redan i att det var en österbottnisk präst som också var i riksdagen och var för en jävla massa frihandel och skrev den nationala vinsten och typ anses ha förekommit liksom Adam Smith med teorier om frihandeln.
Men han tillhörde också, för jag bara då syna bluffen. Det är ju så här intern kannibalism. Rösta inte på plats 7, rösta på plats 4. Sa inte du när vi gick igenom listan över världens mest onda yrken att präst var ett av världens mest onda yrken? Och det här är din förebild då?
Mm. Ja, jag vill ändå vända mig mot att det här stämmer. Alltså, jag tror inte på dig. Att det här är din politiska förebild.
Nej, men alltså om du
känner dig politiskt liksom omotiverad en dag och behöver peppas typ. Går du då till liksom Chydenius samlade skrifter?
Ja, eller, YouTube-klippen på Anders Chydenius.
Ja, okay. Nej, jag tror inte det.
Nej,
jag tror att du går och
Thatcher
läser
ett
PM om sjöfyllerilagen.
Nej, det gör jag. Det är också för att du är en... Jag vill lägga till en lista av de ondaste yrkena slash människorna. Där lägger jag till Gabriel Bergi. Ja. Nej, det gör jag inte. Då går jag till Thatcher eller Reagan. Men det
jag känner
så
att det stämmer lite grann.
Nej.
Nej,
aldrig har det skett. Aldrig har det skett, Gabriel. Tack för dig. Däremot, har jag sett en del Thatcher-klipp genom åren? Ja, men är det så in i helvete prätt och uttjatat? Ja, det går ju inte längre.
Jag vill också säga till att jag har också haft sagt i en intervju jag gjorde politiska förebilder, Torbjörn Fälldin och Anders Chydenius.
Ni två alltså. Ja, lycka till.
Vad hade du svarat, Gabriel?
Jag tycker att det är en orimlig fråga. Nu, jag sitter i en bra position här. Jag behöver inte svara på den här frågan för att jag har inga ambitioner eller aspirationer, men det finns ingen perfekt liksom, det finns ingen förebild på det sättet, utan man får väl liksom, man får ju stå för sina ståndpunkter, så man hoppas att man kan genomföra dem. Då kanske det finns liksom människor som har genomfört politiska förslag på ett bra sätt. Ja.
Jag tycker Barack Obama för hade en väldigt bra social media kampanj. Han kan bara
ja, okay. Jag kommer han borde få kan liksom guldlejonet, eller vad fan heter det? Ja. Kan. Nej,
Guldpalmen.
Nej.
Nej. Inte för
reklampriset.
Ja, det vet du fan. Ja. Guldbagge. Nej,
Lejonet. Jag har ingenting
med reklamtävling i Sverige, är det inte det? Jo.
Ja. Jag kommer i alla fall svara på den frågan om politiska förebilder så här. Inspireras av många, jobbar för dig.
Du är sämst.
Nej, det kan jag säga.
Lycka till.
Tack.
På tal om alla dessa politiska förebilder så har ju vi ett återkommande segment i PK-podden. Vartenda avsnitt så har vi tagit upp en för detta minister som vi inte minns. Vem har turen att bli ihågkommen idag, Hannes?
Tack så mycket. Minnen har ju oftast med associationer att göra. Går du förbi typ McDonald's och så säger någon bara, oh, du tänk på ett land, så säger du kanske USA direkt, eller Kina för att gult och rött som vill i deras någon form av logga blir deras.
Om någon går förbi PK-podden och säger tänk på ett land, vad säger de då?
Ja, idag är det Lisboa, Portugal. Och vi har ju pratat Brasilien, vi har pratat slavar, vi har pratat onda människor, vi har pratat Portugal och så vidare. 1888, då blev slavarna i Brasilien fria. Det gjorde att de nästkommande åren blev lite lugnare på havets vatten. Då de slavarna blev fria och det var inte lika mycket hemska transporter som skedde av människor där. Och då tänker man så här, ja men då måste det bli lite lugn. Några svenska ministrar måste fått det lite lugnare. Ja, faktiskt. En minister som hette Jarl Casimir Eugen Kristersson som var chef för sjöförsvarsdepartementet, tillika sjöminister, och han tillträdde 1892 enligt mina källor. Det vill säga han fick en lugn start på jobbet efter att slavarna blev fria.
Men hur mycket, jag vet inte om du har några siffror på det här, i vilken utsträckning trafikerade svenska fartyg, både då privata handelsfartyg och även militära fartyg, de södra delarna av Atlanten?
Förmodligen inte alls mycket. Men om de hade gjort det så hade det blivit lättare under Jarl Eugen Casimir, fast blanda ihop det där lite, Kristerssons ministär. Eller vet hans ministär, men du fattar vad jag menar. Jag fan, Gabriel, det här var minister 38. Jag behöver hitta anledningen till att vi valde honom.
Ja.
Jag valde
vi lika honom. Mycket, vi på samma sätt som var nere på botten, som SVT är nere på bottenskrapet där de frågar plats nummer 7 på Centerpartiets lista vad han eller hon tycker om saker och ting. Så vi är nu nere på ministernas bottenskrap och frågar vad Eugen Iscaris eller vad fan han hette tyckte om den brasilianska slavhandeln.
Men för att knyta upp säcken ännu mera så kan man också säga att han har utgivit en bok. Handbok i, och här kommer Carl bli så glad, för läser man det här tillräckligt snabbt så kommer det låta som handbok i sjöfylleri, men det har han inte gjort, utan handbok i sjöartilleri går man ut.
Det är jag är mer för sjöartilleri än sjöfylleri.
Ja, men det var i alla fall den här ministern.
Ja, och jag har ju listat vilka som är de mest onda yrken. Jag vill bara notera att Jarl Casimir
Eugen
Kristerssons uppdrag.
Kristersson är ett väldigt oborgerligt namn för en minister på den tiden.
Uppdrag var att han gjorde två expeditioner till Medelhavet mitten på 1800-talet. Är han alltså med andra ord en så kallad upptäcktsresande? Är han en av de mest onda ministrarna vi har haft?
Det får ni gärna mejla in till oss vad ni tycker. Ja, man kan också tänka, ja, och många upptäcktsresande banade iväg för forskare, och de här forskarna gav ju då
upptäcktsresande var ju även forskare, till exempel den gode Darwin tror jag väl ändå, eller han var inte så jävla mycket upptäcktsresande. Nej, och nu det, är vi ute på djupt vatten,
och det krattade manegen, de här forskarna krattade manegen för de betalda nazisterna som sen var tvungna att hyra in lägervakter. Cirkeln är sluten. Ja, det kanske var den mest onda ministern. Det var det nog inte, men han är där uppe och nosar då, bara för att avsnittet ska rundas av på ett bra sätt.
Det har blivit dags att avrunda dagens omfattande avsnitt. Det är helt enkelt så omfattande att det är svårt att sammanfatta det i en väldigt kort slogan. Men vi lämnar i alla fall med dessa vackra, eller ja, en definitionsfråga. Precis som det mesta är i världen. Dessa i alla fall noter.
For spacious skies, for amber waves of green, for purple mountains' majesty, above the fruited plain, America, America, God shed His grace on. And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea.